kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Och det är bibelförklaringar som är på tisdagar i Värnamo kyrka klockan 18.30 om du vill vara där och lyssna. Och så sänder vi då här i närradion på måndagar klockan 19. Och det är första Korintherbrevet vi håller på och det är del 47. Och det är då Håkan Sundliden som leder dessa bibelförklaringar.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen när vi ska fortsätta att fördjupa oss i andens gåvor. De karismatiska gåvor som finns i första Korintherbrevets 12:e kapitel, eller exempel på dem i alla fall. Här går det ju nu lite långsamt för att vi har ju bestämt oss för att vi skulle fördjupa oss i de där andliga nådegåvorna. Eller om inte fördjupa oss så ändå ta rejält med tid så att vi begriper lite mer av vad som åsyftas här. Och då är det som så att i verserna 7 till och med 11 så räknas det upp 9 stycken gåvor. Och vi har sagt det flera gånger så vi ska inte repetera för mycket nu, men det är förmodligen så att det är exempel på ett antal gåvor. Eller rättare sagt, som det står i den första versen, andliga manifestationer. Det står översatt här, i rubriken står det andliga gåvor. Men sedan så står det i vers 1, folkbibelns översättning, de andliga tingen. För det var ju uppenbart så att det var andliga manifestationer av en mängd olika slag. Eller av ett visst slag. Framförallt så var det tungomålstalande och profetia som förekom ganska rikligt i de här mötena. Inte i hela gudstjänsten, men i den senare delen av gudstjänsten när man gick över till att låta alla närvarande bidra på olika sätt. Innan så var det ju nattvardsmåltiden, en liten kortare övergång, och innan dess så var det då kärleksmåltiden. Man åt tillsammans. Och det var ju vissa problem med det. Och så var det nattvardsmåltiden och den kunde man inte riktigt urskilja. Och så kommer då detta med där man var och en fick bidra. Förmodligen var det väl så att några stycken med lite mer auktoritativ ställning i församlingen skötte det hela. Men det var i princip öppet för alla att bidra. Det ser vi sen när vi kommer till 14 kapitlet, men där är vi ännu inte. Och så var det då massa andliga manifestationer, som sagt tungomålstal, profetia, uttolkning av profetia fanns säkert också. Och ja, varför inte kraftgärningar som vi ska titta på nu, av olika slag. Jag säger inte att alla de här 9 som räknas upp var vanligt förekommande i Korint. Det kan de ha varit, men det kan ju också ha varit så att några stycken av dem var vanligt förekommande, men att Paulus exemplifierar genom att ange eller räkna upp andra gåvor också. Men i Romarbrevets 12:e kapitel och i Efesierbrevets 4:e kapitel, där läser vi också om andliga gåvor som går utöver de här 9. Det är därför som vi kan anta att det är ett axplock, de här 9. Inte desto mindre så är det så att, som det står här, att, nu ska vi se vilken vers jag tänker på. I 11:e versen, att det är den helige ande som verkar. Allt detta verkar en och samma ande. Och det står också i 7:e versen, var nog den jag tänkte på ännu mer. Hos var en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Så det är inte naturliga gåvor, naturgåvor, det är inte mänsklig utrustning, utan det är någonting som uppenbarligen är andliga manifestationer. Anden uppenbarar sig. Och för att korintierna inte ska vara okunniga om det här, utan de ska kunna urskilja vad som är riktiga gåvor och inte, så finns det bland annat det kriteriet som jag läste där i 7:e versen, att det ska vara till nytta. Eller som man säger på andra ställen, det ska vara till uppbyggelse. När vi kommer till 14:e kapitlet så är det uppbyggelsen som är ledordet. Och ett annat ledord är ordet frid. Gud är inte oordningens Gud utan fridens Gud, står det i 14:e kapitlet. Så att man kan väl nästan ana sig till att i Korint, där kunde man inte riktigt urskilja. Och det var inte alltid som det var till nytta, till uppbyggelse. Och det var inte heller särskilt fridfullt alla gånger. Utan här var det då rätt så turbulent vad jag förstår. Så Paulus vill undervisa dem om det här. Och då nämner han de här gåvorna. Hans huvudärende är detta med ordning och reda, att det ska vara frid i gudstjänsten. Hans huvudärende är inte de här gåvorna, men det är inget bisak heller. Det är ändå det handlar om. Även om de hanteras på ett felaktigt sätt, så förutsätter han väl att de känner till de här gåvorna. Medan vi då undervisar väldigt lite om det, därför tycker jag att det är motiverat att stanna vid var och en av de här gåvorna. Och då gick vi igenom förra tisdagen gåvorna att bota sjuka genom samma ande. Och nu kommer vi till vers 10, en annan att utföra kraftgärningar. Och kraftgärningar på grekiska heter dynamion. Alltså det är samma ord som dynamion, det är samma ord som du har i dynamit. Och då kan man ju få associationer. Så kraftgärningar tycker jag är en ganska bra översättning. Kraftgärningar säger ju oss att det är gärningar som explosiva gärningar, kraftfulla gärningar. Och det är precis vad som ligger i det grekiska ordet också. Sen är det frågan då om vad det är för någonting Paulus tänker på, vad som ligger i det där kraftgärningar. Och ordet dynamon, kraftgärningar, det finns på några andra ställen också. Vi kanske kan få hjälp om vi tittar på de andra ställena redan i evangelierna. Matteus Markus kapitel 5. Där finns samma ord, dynamon. Markus 5, vers 30. Där handlar det om en kvinna med blödningar som tränger sig fram till Jesus. Och så står det i vers 30 att Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom. Vem rörde vid mina kläder? Så där är ordet dynamion utskrivet. Det utgick kraft ifrån Jesus. I det här fallet så var det ju kraft till helande. Hon blev frisk på en gång. Det står i vers 34. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Och det var det också som hände. Kapitel 6. Där står i vers 2 att han undervisade i Kapernaum, i synagogan där. Och många som hörde honom häpnade och frågade, var får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han har fått så att han kan göra sådana mäktiga gärningar med sina händer? Kraftgärningar med sina händer. Det ligger ju också nära till hands att tänka på helbrägda görelser. När man läser en kommentar av Raymond Collins som jag har hänvisat till flera gånger, så menar han att det är knutet till helbrägda görelsens gåvor. Men han skriver också att han är osäker, för det förefaller som att det kan gå utöver helbrägda görelsen. Det kan vara andra typer av gärningar också. Och läser man andra exegeter så inkluderar den här gåvan med kraftgärningarnas gåva vad vi kan kalla för naturunder eller exorcism, alltså befrielseböner. Där kan det också förekomma uttrycket kraftgärningar. Och då betyder ju det att begreppet kraftgärningar är vidare än bara helbrägdagörelse och att bota sjuka. Jag tycker att det finns så pass många exempel både i Gamla testamentet och i Nya testamentet på kraftgärningar som inte är helbrägdagörelser. Så jag tror nog att man ska använda det vidare begreppet kraftgärningar. Så vi ska titta på några sådana exempel. Det är exempel där man bryter naturlagarna helt enkelt. Naturlagarna är ju för oss någon sorts upphöjd lag, och det är ju, naturlag är naturlag, så det kan vi ju inte ifrågasätta. Men det finns många bibelverser där de bryts. Och det skulle då kunna vara kraftgärningar. Andra Mosebok kapitel 7 har vi ett sådant exempel. Vi ska få några exempel. Andra Mosebok kapitel 7. Och där läser vi ifrån vers 8. Situationen är alltså den att Mose ska träda fram inför farao och begära att Guds folk, Israels barn, släpps utav farao, att de blir befriade till att kunna fira gudstjänst till sin Gud. Och då ska de lämna Egypten. Och det här går ju inte farao med på, som ni vet. Och så säger Herren till Mose och Aaron, Andra Mosebok 7, vers 9. När farao säger till er, låt oss se något under, då ska du säga till Aaron, tag din stav och kasta den framför farao, så ska det bli en stor orm. Det kan man kalla för kraftgärning. Det är någonting som förändrar naturlagarna. Det är någonting som är omöjligt ur mänskligt perspektiv. Här får Mose och Aaron, det tycker jag också är intressant med tanke på det vi har talat om tidigare, visdom, de får kunskap om vad som ska hända. De får vishetens ord om vad de ska göra. De ska kasta staven och de vet att den ska förvandlas. Där får de veta innan. Och de måste handla genom en trons nådegåva. För att det är inte bara att man ska känna på sig att nu ska det kunna bli så eller så. Och så gör man det och så blir det inte. Utan det är ju flera nådegåvor som verkar här tillsammans. Och Mose och Aaron, de går till farao och gjorde som Herren hade befallt. Alltså som anden hade befallt. Som Herren hade befallt. Det är alltså inte mänsklig gärning det här att kasta en stav på marken och så blir det en orm. Utan det är Herren som har sagt det och det är Herren som ska göra det. Aaron kastar sin stav framför farao och hans tjänare och den blev en stor orm. Då kallade farao till sig sina vise män och trollkarlar. Och även dessa, de egyptiska spåmännen, gjorde samma tecken genom sina magiska konster. Var och en kastade sin stav och stavarna blev till stora ormar. Nu kan man ju undra om inte... Nu kan man ju ställa sig frågan, men varför skulle de göra det här? Varför sa Herren att de skulle kasta staven och att det skulle bli en orm? Vad ville Herren ha sagt med detta? Det var ju inte bara en kraftgärning, kan ju inte ha ett värde i sig. Det måste finnas ett syfte med det, kan man tycka. Och det finns det också. För vi läser vidare. Vers 12. B. Men Arons stav slukade deras stavar. Så själva tecknet var att Herrens stora orm var större än de andra stora ormarna. Och han besegrade. Den ormen besegrade faraos ormar. Och det var väl tecknet som farao skulle få. Och ändå, står det i vers 13, så förblev faraos hjärta hårt. Och han lyssnade inte på dem, alldeles som Herren hade sagt. Om vi bläddrar vidare, om vi ser flera sådana här. Ja, det finns säkert i var och varannan sån här plåga som kommer, så hittar man ju kraftgärningarna. Men vi ska titta i kapitel 14. Då har påsken instiftats, som ju är tecken i sig. Det är ju inte en kraftgärning kanske, men det ändå är tecken. Och sen kommer vi till 14 kapitlet, när de ska lämna Egypten och de kommer till Röda havet. Och så är de fast, så de har Röda havet framför sig. Och så har de faraos här som kommer efteråt. Och i vers 21... Det är samma sak här, jag får Mose instruktioner. Och Mose räckte ut handen över havet. Och Herren drev då undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten. Han gjorde havet till torrt land och vattnet klövs i tu. Kraftgärningarnas nådegåva skulle jag vilja rubricera det där som. Men det är Herren själv som gör det. Jag hörde, det har ju frågasats där, kan det verkligen ha gått till på det sättet? Och så har man ju visat att på vissa ställen där det är Röda havet, eller om det är på ett annat ställe som det finns lite olika teorier om där, så finns det då sandbankar och att om det blåser väldigt kraftigt så skulle just det här kunna hända. Men det är ju en naturlig förklaring. Och så framställs det ju inte här precis, utan här är en en kraftgärning, en övernaturlig gärning. Då var det någon som hade sagt så här att ja, men det var nog grunt där. Och så svarade han, ja, det kan det kanske vara grunt, men det var i alla fall tillräckligt djupt för att hela den egyptiska hären skulle drunkna. Jag tycker det var ett ganska bra svar. Men så står det i skrivet. Och ska man läsa och försöka stå det så som det står skrivet, så får man nog räkna med att det finns kraftgärningar. Även om vi inte ska upphöja kraftgärningarna till någonting som har ett värde i sig, va, så är det ändå ett tecken. Och det kan också vara, och de här kraftgärningarna är ju tecken på Guds allmakt. Det är en allsmäktig Gud. Vi har en Gud som kan som har instiftat naturlagarna, om man nu instiftar dem, men som har sett till att de fungerar. Men Gud står över naturlagarna. Och det är också sånt som jag tycker vi skulle kunna ha med oss i våran världsbild. Varför skulle vi inte ha det för? Vi har en kristendom som är så liten så att den är snart mindre än vad vi själva är. Men den kristna tron är ju större. Jesus Kristus är ju större. Men jag är given all makt i himlen och på jorden. Och det ska också vara våra, om inte våra givna förväntningar, så ska det ändå ingå, tycker jag, i en kristen människas världsbild. Att vi har en allsmäktig Gud. Och därför är inte någonting hopplöst. Ingenting är omöjligt för Gud. Vilket ju Jesus själv säger också. 17 kapitlet. Här har vi ytterligare tecken. Där handlar det om vatten ur klippan. Folket klagar, står det i vers 2, på Moses. Ge oss vatten att dricka. De går där i öknen. Moses svarade, varför klagar ni på mig? Varför sätter ni Herren på prov? Men folket törstade efter vatten och de knotade mot Mose. Vers 4. Då ropar Mose till Herren och säger, vad ska jag göra med det här folket? Snart stenar de mig. Herren svarade Mose, ta med dig några av de äldste i Israel och gå framför folket. Och tag i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och gå. Så jag ska stå där framför dig på Horebs klippa och du ska slå på klippan. Då ska vatten komma ut ur den så att folket får dricka. Och Mose gjorde så. Och han gav platsen namnet Massa och Meriba eftersom Israels barn hade klagat. Så det är Guds kraft, alls makt som är verksam. Även om han använder människor. Det ska vi också tänka på. Här är det Moses och tidigare Moses och Aaron som är Guds redskap. Och så kan det nog vara i vår tid också. Vi går till första konungaboken. Så ska vi få se. Alltså det, ni kan väl era biblar så pass bra så ni vet att det här är inte några exceptionella exempel som jag har plockat ut i den meningen att de skulle vara fåtaliga. Utan det här finns ju på många andra ställen också. Jag ger er bara några exempel. Det finns andra också. Första konungaboken handlar om profeten Elia. Och där läser jag i vers, ska vi se, vers 16. 17. Första konungaboken kapitel 17, vers 16. Ja, vi kan ta det så att vi får sammanhanget för de som bara sitter och lyssnar. Elia kommer till änkan i Sarefat. Och hon har ju inte, så hon knappt klarar sig för dagen. Och Elia vill att hon ska baka till honom. Och så vers 13 så säger Elia till henne, var inte rädd. Gå och gör som du har sagt. Men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud. Mjölet i krukan ska inte ta slut. Och olja ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid, hon själv och han och hennes husfolk. Mjölet i krukan tog inte slut. Och olja fattades inte i kannan enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. Och den där sådana där kraftgärningar eller sådana händelser, de tjänar ju också som profetiska ord för den kommande Messias. För när Jesus kommer så gör han ju liknande saker. Jag tänker framförallt på brödundret. Där han hade 5 kornbröd och 2 fiskar och det räckte till tusentals människor. Så det återupprepas som gudomliga tecken i den här världen. Vi kan gå till Jesus förresten. Markus evangeliet kapitel 4. Då kan vi se på några av de kraftgärningar som Jesus gjorde. Vers 35. Markus 4, 35 och kapitlet ut. Vi behöver kanske inte läsa allt, för ni känner de här berättelserna så väl. Fast ni kanske inte har tänkt på det som nådegåvor. På kvällen samma dag säger Jesus till sina lärjungar: låt oss fara över till andra sidan. Och så kommer det en häftig stormby och vågorna slår in i båten så att den håller på att fyllas. Själv ligger han i aktern och sover på en dyna. Vers 39, han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön: tig, var tyst. Och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Eller om vi går till Johannes evangeliet. En del av dem som kommenterar Johannes evangeliet, de brukar dela upp Johannes evangeliet i 2 delar. Och de 11 första kapitlen i Johannes evangeliet, kapitel 1 till och med 11, rubricerar man som härlighetens bok. Som tecknens bok. Och sen från kapitel 12 till boken ut för härlighetens bok. Så de första 11 kapitlen rubriceras som tecknens bok. Därför allt det som händer här är tecken. Och vi tittar på det i Johannes evangeliets 2 kapitel. På 3:e dagen var det bröllop. Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet. Och så tar då vinet slut. Och så står det 6 stycken stenkrukor där i vers 6. Och Jesus säger i vers 7: fyll krukorna med vatten. Och vers 9, värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sa: varenda människa sätter först fram det goda vinet och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Också en sån här kraftgärning som bryter naturlagarna. Så det är inte bara en gång som naturlagarna bryts, utan det är många gånger. 6:e kapitlet. Man kan ju nästan rubricera helbrägdagörelserna också som att det bryter mot naturlagarna i en mening. Men det här är ännu ett snäpp mer naturlagsbrott skulle jag vilja säga. 6:e kapitlet, vers 5 till och med 14. Och det är det som jag kallar för brödundret. Här mättar alltså Jesus 5 000 män, förutom kvinnor och barn, med 5 kornbröd och 2 fiskar, står det i vers 9. Och i vers 12, när de var mätta så sa han till sina lärjungar: samla ihop de stycken som har blivit över så att inget blir förstört. Och så hade de mer än nog. Så om man skulle så att säga förklara bort alla de här kraftgärningarna, det blir inte mycket kvar då i skriften. Det blir inte lika intressant, det måste vi väl ändå hålla med om. Om man tar bort allt det här som vi har läst. Tecknen försvinner. Man reducerar den kristna tron eller det kristna livet. Det reduceras till en ideologi eller till ganska ointressant vardagsliv. Eller tvärtom. Om vi bejakar det här som jag tror att de flesta som lyssnar till det här gör. Då har vi en fantastisk Gud som är närvarande mitt ibland oss med all makt i himlarna och på jorden. Som vi skulle kunna räkna med i vår vardag. Inte på ett sådant sätt så att Gud gör allt som vi tycker och tänker. Eller att han borde göra saker och ting för att bevisa sin existens och sånt. Det där tror jag är barnsligheter. Men nog skulle vi kunna räkna med att han vill ge oss tecken på olika saker. Och att hans kärlek till enskilda människor är sån så att det skulle kunna hända sånt här. Att han i sin kärlek inte kan låta bli. Han måste helbrägda göra. Eller göra någonting osannolikt för att vi ska väckas till liv och förstå. I Johannes evangeliet, nu vi ändå har det uppe, så kan vi se i 14 kapitlet. Där säger Jesus, där tror de ju inte riktigt på Jesus. Eller de förstår inte Jesus, rättare sagt. Herre, vers 5. Herre, vi vet inte vart det går, hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen och sanningen och livet. Och ingen kommer till fadern utom genom mig. Ni har lärt känna mig, då ska ni också lära känna min fader. Filippus säger i vers 8, Herre, låt oss få se fadern så räcker det för oss. Vers 9, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Vers 10, tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Vers 11, jag är i fadern och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra, till jag går till fadern. Så de gärningarna ska fortsätta. De ska fortsätta på samma sätt. För att när Jesus har efter himmelsfärden sitter på faderns högra sida och har gått för oss. Så är det ju vi och vår gemenskap som är Kristi kropp. Det här, jag kan inte läsa det eller förstå det på annat sätt än att det här med andens manifestationer och gåvor, Guds närvaro, skulle vara påtaglig i den kristna gemenskapen. Sen kan man naturligtvis säga att ja, men tro, hopp och kärlek, och största kärleken, det är det viktigaste. Ja visst. Men som vi sa när vi talade om att be för sjuka. Har vi så lite kärlek så att vi inte vill be för de sjuka? Alltså är vi fyllda med kärlek, då vill vi också vara fyllda med att be för sjuka eller att få se Guds närvaro, kraftfulla närvaro ibland oss. Var ivriga att undfå nådegåvorna, säger Paulus när det kommer till 14 kapitlet. Det ligger liksom i evangeliets natur, det ligger i själva saken att vi vill se Herren Jesus verksam ibland oss. Så Jesus kan alltså göra liknande saker genom sin församling. Och det här då, de här, att vi är lemmar i hans kropp och utrustningen med olika nådegåvor och även olika tjänster som vi ska se här så småningom kommer in i bilden. Apostlagärningarna, vi kan se där hur det fortsätter i, jag har ett par tre bibelställen där också. Apostlagärningarna 8. Vers 5. Där står... Jaha, nej, gör det visst inte. Ja. Ja, man får, ja just det, man kan, jag förmodligen har jag skrivit vers 5, men man får läsa hela vägen ner där. Alltså 8:5. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor och många lama och lytta botades och det blev stor glädje i den staden. Och i vers 10 så sa de om Filippus att han är den Guds kraft som man kallar den stora kraften. Alltså de upphöjde honom till någon sorts gud där. Det gjorde de med Paulus också i samband med kraftgärningar. Det är klart att det kunde ju vara ett skäl till att man inte ska göra sådana kraftgärningar. 13 versen på slutet. Ja, Simon blev mycket häpen när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes. Så det fanns där i den första kristna församlingen. Kapitel 13. Då har vi ju kommit till till första missionsresan, då är vi alltså 15 år efter himmelsfärden. 15 år efter himmelsfärden, kanske 20 år till och med. Och det finns fortfarande tecken under här. Här är det Saulus, eller som även kallades Paulus i vers 9, som uppfylls av den helige ande. Och så spänner han ögon i trollkaren och säger: du djävulens son, full av allt slags svek och bedrägeri, du är fiende till allt som är rätt, ska du aldrig upphöra att förvränga Herrens raka vägar? Se, nu kommer Herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se. I samma ögonblick föll ett totalt mörker över honom och han gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom. När landshövdingen såg det som hände kom han till tro, slagen med häpnad över Herrens lära. Det vore väl något att vi fick vara med om kraftgärningar också. Jag bad att få låna en bok här. Ni känner ju till Georg Gustafsson. Räck upp handen. Alla känner till det, utom en del som kommer från Skåne. Georg Gustafsson föddes 1899 i Karlsfors utanför Hörle. Och han var ju en pionjär. Det gick till så här, har jag läst mig till. Inte den här boken, men på annat ställe. Det fanns en hel bregdagörare i Värmland. Eller åtminstone så kom han till Värmland. Han var i Stockholm först och kom så småningom till Värmland. Han hette Bolsius. Fredrik Bolsius. Och det sägs om honom att han hade helt bregdagörares gåvor. Och i Värmland, vilken by det nu är, det kanske du vet, Torbjörn. I Kil, ja. Där finns till och med ett helt museum uppbyggt kring honom. Och huset är fyllt med kryckor och olika sorts hjälpmedel på människor som har blivit helbrägda gjorda. Det finns också en brevsamling med 3 500 brev som har kommit till honom. Och det är mycket på den tiden, i början på 1900-talet. I alla fall den här Georg Gustafsson, när han var 6 år gammal så opereras han för en svår sjukdom. Jag vet inte vilken, förtäljer inte historien. Och han blev opererad som sagt, men han blev inte hjälpt. Och de vände sig till den här Bolsius. Och Bolsius sa det att nej, han kunde inte komma ner och be för Georg Gustafsson i Hörle. Utan han sa så här att Gud är densamme i Småland som han är här uppe. Och så skickade han en böneduk. Sånt kan man läsa om också i apostlärningarna. Och den här böneduken hade lagts på den 6-årige Georg Gustafsson och han hade blivit tillbräckta jord. Och det var en av de här milstolparna i hans liv. Han fick sedan en omvändelse och han blev fylld med den helige ande någon gång på 20-talet och så. Det finns en biografi här som är skriven av Ivar Lundgren som var en chefredaktör på tidningen Dagen. Han var en av de ledande inom pingströrelsen i alla fall och har skrivit den här biografin om Georg Gustafsson. Och där har jag hittat ett avsnitt som jag ville läsa för er. Där på den sidan. Jag ska säga det också, för det hittade jag också när jag sökte lite mer fakta kring den här Georg Gustafsson, att Nils Eje Stävare har faktiskt skrivit en doktorsavhandling om Georg Gustafsson. Så det kan man läsa lite mer vetenskapligt vad det var för en broder. Här hade de i alla fall ett möte utanför Karlsfors, om jag minns rätt. Så kommer de dit då, till den här storstugan. Selma och Kalle syntes inte till, men strax efter det att Georg och Algot gjort sig hemmastadda i storstugan började kvällens mötespublik strömma till. Det var folk från granngårdarna och från samhällena runt omkring, Gällaryd, Osbruk och Bår. Och det dröjde inte länge förrän både storstugan och förstugan var fulla av folk. Människorna i stugan väntade på att mötet skulle börja, men Georg och Algot undrade var värdparet kunde hålla hus. Och de ville inte öppna sammankomsten förrän de hade träffat värdparet. Kanske vi ska gå ner i laggorn och se om de finns där, sa Georg till Algot. Sagt och gjort. På vägen dit så mötte de torparparet som vardagsklädda och trötta just kom ut ur det lilla skjul som de kallade laggård. De såg nedstämda och dystra ut. Vad är det som har hänt, undrade Algot. Jo, sa Kalle och drog på orden, gödkalven våran håller på att dö. I samma ögonblick var det något som klack till i Georgs bröst och innan han kunde hejda sig kom orden över hans läppar. Men Gud kan ju bota kalven. Ja, sa Kalle och hängde med huvudet, visst, men vi har ju bett och arbetat hela natten och nu dör han ifrån oss. Det blev tyst några ögonblick så sa Algot, ska vi gå ner och titta på honom i alla fall. Alla fyra gjorde sällskap in i den skumma laggorn. Kalven låg orörlig och uppsvälld i sin kätte. Det såg ut som om ögonen höll på att vändas ut och in, bara ögonvittorna syntes. Georg sa Algot när de tittat på den ömpliga varelsen, hoppa in i kätten och lägg dina händer på honom så ska jag bjuda honom att stå upp i Jesu Kristi namn. Georg slängde sig över avbalkningen och kom ner i halmen vid sidan av kalven. Han sträckte fram sin högra hand och la den på den sjuka kalvens huvud. I Jesu Kristi namn, stå upp, ropade Algot. I samma ögonblick spratt kalven till som om den hade fått ett rapp och hoppade upp och ställde sig på benen och började ruska på huvudet. Svullnaden gick ner och efter några minuter så stack den ner mulen i vattenhorn och började dricka. Selma och Kalle blev överrumplade och glada. Alla fyra gick tillbaka upp till stugan med en underlig känsla i bröstet. När de kom in i storstugan så plockade Georg fram sin bibel för att leta upp den text i Johannes 6 som han tänkt läsa i mötet. Men då föll bibeln upp på ett annat ställe och de första ord han såg, det var Saltaren 36:7. Där står, både människor och djur hjälper du, Herre. Det är en härlig berättelse. Och det är en sån här kraftgärning som de förmodligen inte har kunnat vare sig genomföra eller ens tänka ut själva. Men trons spontanitet, vet ni. Intuitionen eller ingivelsen. Och den här naiva tron som de kunde gå på. Vad hade de att förlora? Vad har vi att förlora? Vi har ingenting att förlora genom att bedja. Allt att vinna. Det var ju en väldig väckelse det, som gick här i bygderna. Och man läser den här boken så kan man se att det var till och med Dagens Nyheter hade en hel sida från väckelsen. Visserligen så beskrivs de ju som dårar hela bunten, men i alla fall. En journalist som inte hade skrivit under med sitt namn utan stod som anonym hade varit närvarande. Också så där typiskt. Nåja, men ett exempel på kraftgärningar. Kraftgärningarnas gåva. Jag tror vi lämnar den där. Vi hinner med lite till. Tyvärr så hinner vi kanske inte med hela den här gåvan. Det är nästa gåva som finns här i vers 10. Det är gåvan att profetera. Och det är ju en ganska vanlig gåva i vår tid. Den är mer lättillgänglig kan man säga än kraftgärningarnas gåva. Och en sak som jag tänker på direkt, som kanske ska ta det på en gång, i Romarbrevets 12:e kapitel. Där står nämligen i vers 6. Vi har olika gåvor. Det är det här avsnittet där ytterligare exempel, där Paulus ger ytterligare exempel på olika gåvor. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått, skriver han i vers 6. Och så kommer det. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Och där menar jag, det här kan vi komma tillbaka till i 14 kapitlet där Paulus säger att alla kan få profetera. Profetera, pro färre, det betyder att man bär fram ord som kommer ifrån Herren. Så när det har blivit riktigt allmänt översatt och praktiserat så har det profetera blivit likställt med att predika Guds ord. Men då tror jag att man har kommit ut så mycket på allmänningen så att det är ju inte egentligen grundbetydelsen. Går man tillbaka i Gamla testamentet och tittar på profetia och att bära fram Herrens ord, så är det ju mera, ja, oftast är det ju framtidsförutsägelser. Och det är kanske så vi uppfattar det här med profetia till att börja med. Men det stannar inte vid framtidsförutsägelser, profetior i den meningen, utan profetia är att bära fram Herrens ord. Och det kan ske på en mängd olika sätt. Det kan ske, menar jag, utifrån den här versen och andra versar också för den delen, i enlighet med tron. Alltså det kan ske i olika utsträckning. Den som har lite tro profeterar lite, den som har lite större tro profeterar lite mer. Förstår ni vad jag menar om jag uttrycker mig lite naivt? Så det här är en gåva som alla kan använda i förhållande till sin tro. Jag kanske ska göra den reservationen också när jag säger att alla kan använda. Det är ju fortfarande så att det är andens manifestationer vi talar om. Så vi kan ju inte ta oss det på det sättet att vi kan göra. Utan den där ingivelsen som vi läste om Georg fick. Den är hör till förutsättningarna. Alltså att det är anden som ger ord. Och att man, den som profeterar, uppfattar det som att det är Herrens ord. Om jag skulle profetera här. Så bör jag ju bara göra det i enlighet med det som jag tror är Herrens ord. Och det här är ju lite knepigt, för att ibland kan det bli överord. Och ibland kanske också underord. Alltså att man lägger till eller att man drar ifrån. Att det är svårt att veta var de här gränserna för lite och för mycket går. Men det gäller att ge ordet i enlighet med sin tro. Och så vet jag för många år sedan när vi talade om det här i något sammanhang att ja, men det ska ju prövas och så. Ja, det ska prövas, men vad jag förstår så ska det prövas naturligtvis utav den som profeterar, men det ska ju prövas framförallt utav de som tar emot det. Det är ju de som lyssnar som ska pröva om det är från Herren eller inte. Och då kan det kanske vara så att det är från Herren för några och för andra inte. Och är det något som är någon sorts gemensamt offentligt tal, så får man väl pröva det i gemenskapen. Så om någon skulle profetera in i ditt liv om framtiden och säga si eller så, så är det ändå du själv som så att säga är ansvarig för det i slutänden. Du kan inte säga till den som har profeterat sen ett år efteråt att ja, men det var fel eller det blev alldeles tokigt och så vidare. Det kanske det blev, men det är ju upp till den som tar emot det som ska pröva det. Den som ger det kan bara ge det i enlighet med sin tro. Nåja, det där är bara lite som en inledning. Och det här med att profetian då tydligen var så vanligt förekommande i Korint är kanske inte så konstigt, därför att just profetian var utbredd i den här kulturen. Vi talar om att kanske fanns 20-25 olika avgudatempel bara i Korint. Och var en av dem hade ju sina anställda tempeltjänare och orakel. Oraklet i Delfi har ni väl hört talas om. Oraklet var ju den som skulle kunna besvara alla frågor. Alltså det är profetissor och profeter överallt egentligen. Och de var omåttligt populära. Åtminstone från, låt säga, 700-talet före Kristus. Och ända fram till tiden för Kristus. Och kanske upp till 300 efter Kristus. Alltså under den tusenårsperioden där. Så var profetierna så populära, om jag får uttrycka det på det sättet. Att praktiskt taget inga politiska beslut fattades ju med mindre att det fanns profetier som täckte upp det. Man gjorde ju ingenting med mindre än att oraklet i avgudatemplet hade profeterat. Och gett råd eller anvisningar. Och det kan ju vara ett skäl till att alla här var så att säga vana vid profetia. Och man kan mycket väl tänka sig att alla eller många var vana att profetera. Och hur det nu gick till. Och att man, när de sedan blir kristna, kommer in i den kristna gudstjänsten, så fortsätter den här kulturen. Det verkar vara vanligt förekommande just med tungomålstal och profetia. Men att det skedde under oordnade former, därför att det var ju andens inspiration och så vidare som var det som satte sin prägel på det hela. Och då blir det ju viktigt för Paulus att säga någonting om det här och att tala om det och att undervisa. När jag läser man i Gamla testamentet i skriften så ser man då att där finns det profeter. Vi läste om Elia nyligen. Och en profet i Gamla testamentet är ju en som talar och Guds vägnar. Skriften är fylld med människor som talar, så säger Herren. Som är profeter eller som talar och Guds vägnar. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Amos, allihopa är ju profeter som talar. Och att de var profeter betyder inte nödvändigtvis att de var väldigt inspirerade. Så att hade den här ingivelsen att det klack till varje gång de skulle säga något. Utan de var profeter i sina gestalter. Till och med deras handlingar uppfattades som profetiska handlingar. Jesaja till exempel, han skulle ju tala om den fattigdom och den nakenhet som fanns bland folket. Så han gick ju naken i 3 år, står det på ett ställe. För att illustrera folkets belägenhet. Eller Hosea som gifte sig med en sköka för att visa hur Israel levde trolöst. Så det finns många sådana här, inte bara profetier utan handlingsmönster. Ja, för all del sådana saker som när Abraham ska offra Isak, vilket han i och för sig inte gjorde. Det betecknar vi också som profetiska händelser. Uttåget ur Egypten är en profetisk händelse uppskriven som undervisning för oss som blir döpta till Kristus. Så på punkt efter punkt efter punkt är det är till och med som någon av de moderna exegeterna säger att det profetiska är inbäddat i kyrkans väsen. Kyrkan är till sitt väsen profetisk. Är Kristi kropp, är Kristi mun. Och när man läser i skriften så talas det om, så kan man se hur profeterna, de uttalar frälsningsord men också domsord. Och det såg vi i apostlärningarna att där när Paulus slog den här Elymas, trollkaren, med blindhet. Så det var inte bara frälsning utan det var Guds kraft helt enkelt som förmedlades. Ananias och Safira där i Apostlärningarna 5 som försökte lura gemenskapen på sina egna, de hade ju sålt och så sa de att de hade lagt allt inför apostlarnas fötter, men det hade de ju inte gjort och det hade de väl inte behövt göra heller, men problemet var att de förde det heligas gemenskap bakom ljuset och de slogs då med död till och med. Syndens lön är döden, det har vi gått igenom i ett annat sammanhang. Så att profetia är ganska profetiska, ett ganska vitt begrepp. Jag var med om ett möte med en profetia som var lite märkligt ovanlig. Fanns en, jag tror han lever fortfarande, en profet som heter Bob Jones som lever i USA. Jag var i USA i ett vineyardsammanhang och vi var på gudstjänst och han var med där också. Ja, och han är karaktäriseras som profet då i de här kretsarna. En äldre man som hade varit sjöman i många år. Mycket originell, alltså svår människa om man ser det rent socialt. Va? Men fylld med det profetiska. Och han kunde se igenom människor och säga både det ena och det andra. I alla fall så i den här gudstjänsten så skulle vi be för folk. Och så kommer Bob Jones, den gamle sjöbusen, upp och så säger han att ja, jag har ett profetiskt ord här. Finns det någon här som bär i sitt hjärta att de ska åka till Alaska som missionärer? Och då hör till saken att det fanns ett par i den församlingen som förberedde sig för missionsarbete upp i Alaska. En familj, han och en hon, och jag vill minnas att de hade 2 barn också. Och de hade förberett sig under en längre tid och de skulle ge sig iväg lite senare. Och så identifierar han det genom tron, för han visste inte det här, Bob Jones. Och så säger han, ja, jag ser hur ni säger si och så, och ni ska komma dit och ni ska göra det. Och så han räknade upp alltihopa. Men så säger Herren, ni ska inte åka. Och så kom det då en varningsprofetia. Så de fick stanna hemma. Jag har aldrig hört en profetia liknande, men det liknar liksom det gammaltestamentliga sammanhanget. Liknade också det här som jag sa, de här politiska besluten, om man tar ett världsligt sammanhang, att de gjorde ingenting med mindre än att de fick råd ifrån andevärlden, låter så fel, så hedniskt på något sätt, eller okult. Men ni förstår vad jag menar. Jag är ute efter själva principerna, processerna. Hur det profetiska kan fungera. Därför är det viktigt för Paulus att undervisa om det profetiska. Och det gör han ju ganska ingående sen när vi kommer till 14 kapitlet. I 14 kapitlet, tittar jag har skrivit upp en vers här. 14 kapitlet, vers 32. Vi kan se vad han har skrivit där. Jo, just det. Det hör också till förutsättningar här när vi talar om profetia. Och profeternas andar underordnar sig profeterna. Det är alltså inte så att profeterna... att profeternas andar, att anden är... Nu ska vi se här så jag får det här rätt. Profeternas andar underordnar sig profeterna. Det vill säga profeterna är i kontroll över det profetiska. I hedna templen i den här tiden, och förmodligen så även i vår tid, så var det ju ofta extas, hänryckning, extas, eller man läser man gamla testamentet, raseri. Alltså människor tappar på något sätt besinningen i det att de profeterar. Och Paulus skriver ju om det inledningsvis i 12 kapitlet som vi redan har gått igenom. Ni vet, står det i vers 2, att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till avgudarna. Alltså ni kontrollerade det inte själva, för det var oemotståndligt. Det var demonerna som tog över. Men Paulus är mån om att profetia i kristen bemärkelse är underordnad de här människorna som är profeter eller har profetisk gåva. Den profetiska gåvan är underordnad. Vi har det i vår kontroll. Han skrev ju så också i Romarbrevet 12 kapitel 6 vers. I enlighet med den tro vi har. Och i och med att det är så, så kunde han ju också ställa det kravet på dem att det skulle vara ordning och reda i gudstjänsten. Det går alltså att kontrollera det här. Och inte bara går, det ska kontrolleras. Så det hör också till grundförutsättningen. Nu hinner vi inte gå igenom så mycket mera om det profetiska, men jag ska säga att det finns åtminstone 3 stycken olika grundsyn i kristenheten när det gäller det profetiska. Och den första grundsynen är att det finns en del av kristenheten som inte alls vill veta av profetier i vår tid. Ännu mindre profeter. Man menar att när det fullkomliga kommer, som Paulus skriver i 13 kapitlet, så kommer det profetiska att ta slut. Jo, det ska vi se, 13 kapitlet, 10 versen. Men när det fullkomliga kommer så ska det förgå som bara är en del. Alltså när evangeliet kommer med sin fullhet, och det tror vi att det har gjort redan nu i Kristus, så kommer det karismatiska att försvinna. För då har vi... inom citationstecken bara det evangeliska. Och det är inte sån... Ja, jo, det är inte den största delen av kristenheten som lär så. Men det finns ändå där. Samma sak med tungomålstal. Allt tungomålstal är liksom av djävulen, när man frågar en del kristna. Det liksom existerar inte. Eller i den utsträckning som det existerar, så är det inte sunt. Så då har man avskärmat sig mot det karismatiska helt och hållet. Till dem hör ju inte jag, som ni har märkt. Så finns det en annan då som jag nämnde om här lite tidigare. Jag tänker på en ganska välrenommerad protestantisk teolog som heter Wayne Grudem. Han har skrivit en sån här 800 siders bok som heter Systematic Theology, alltså en dogmatik. Och i den så, som det han går igenom då, allt klassisk kristen tro från bilden av Gud, bilden av människan, syndafallet, och så vidare, dopet och nattvarden och alltihopa, och ämbetet och hela alltihopa. Han skriver klart och tydligt i sin bok att det profetiska hör till kyrkans väsen. Att kyrkan finns i den här världen är ett profetiskt tecken i sig. För kyrkan handlar inte om sig själv, så att säga. Utan kyrkan är ju bärare av evangelium, profetiskt, det vi bär Guds ord till omgivningen. Och den är också ett profetiskt tecken på framtiden, nämligen både himmelska tillståndet som har kommit till oss redan här och nu i den kristna gemenskapen. Så han menar att det profetiska hör till kyrkans väsen. Och sen så finns det då det tredje sättet att se på det profetiska eller på det karismatiska överhuvudtaget. Det är ju just det, att det karismatiska är en vital del utav det kristna livet. Och jag kan inte förstå det på annat sätt, måste jag säga. När jag var yngre, från det att jag började läsa teologi framförallt från, om jag säger så här, från det att jag var 16-17 år till jag var i början av 20, det är inte så länge i och för sig, va? Men så var jag väldigt inriktad på det här med den kristna läran. Jag ville lära mig helt enkelt den kristna läran. Och det finns i botten på mig, det är därför jag är bibellärare också. Jag vill veta hur Gud tänker när det gäller kristen tro och kristen lära. Det är liksom grundstråket i mitt liv. Men det har också fått vara med om hur den karismatiska väckelsen blåste in i vår gemenskap och in i mitt liv på ett sådant sätt så att jag är liksom överbevisad. Och det är inte så märkligt egentligen. Det som är märkligt är, eller underligt, är att vi inte har talat om det kristna livet lika mycket som vi har talat om den kristna läran. Ta bara en sån sak som predikningar. Nu kanske det ändrar sig och det beror lite grann på vilket sammanhang du kommer ifrån, men hur mycket har vi inte talat om den kristna läran, om dopet och nattvarden och alla möjliga saker när det gäller evangelierna eller Jesus och vad Jesus undervisade och vad Jesus sa, jämfört med hur Jesus levde, vad Jesus gjorde. Och att det liv som han introducerade, han gav ju sitt liv, han gav ju sin ande till oss. Och det livet manifesterade när han gick på jorden. Och vi läste själva här i Johannes 14:12 att det livet skulle fortsätta genom de som tror på honom. Och vi vet att det är så i apostlärningarna. Varför skulle det inte vara så idag? Nu finns det alltid en risk när man betonar det kristna livet, dit det karismatiska hör. Nämligen den att man gör lära av livet. Lite grann så tror jag det har blivit tyvärr när det handlar om att bli fylld med den helige ande. Att man fick en lära om andedopet. Och så har det blivit lite grann med tungomålstalet också. I alla fall i början på den karismatiska rörelsen. Då skulle alla kunna tala i tungor. Och man gick till på ett visst sätt alltså för att ta emot det här. Men man gjorde en lära utav det. Men, och jag har frågat mig själv, varför står det ingen undervisning om tungomålstal här? Eller om hur man botar sjuka eller så vidare. Därför att det hör till livet. Och du kan inte göra lära utav det som är liv. De hör ihop, förvisso hör de ihop. Men man kan inte göra lära utav liv. Om någon har blivit fylld med en helig ande och det gick till på ett visst sätt, så kan man inte göra en lära utav att det ska gå till så för alla andra också. Och eftersom man då inte kan undervisa om hur det ska gå till, så hamnar det inte i läran. För läser du en dogmatik så hittar du ingen undervisning där om det profetiska eller om tungomålstal och så vidare. Därför att det hör till livets manifestationer och det kan manifesteras på en rad olika sätt. Men det finns en tredje del där, ett tredje stråk då, om det i den karismatiska väckelsen, den karismatiska kristendomen, och det är ju den, jag vet inte om jag säger för mycket om det är den största delen av kristenheten just nu, men det skulle jag nog kunna gissa att det är. De flesta kristna finns i Afrika, Asien och så vidare. Det är ju väckelsekristna allihopa. De är ju nästan allihopa i alla fall. Så det finns livet. Det är det som går före läran till och med. Men nu är tiden slut så att vi får ta och plocka upp den tråden nästa gång.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Första Korinthierbrevets del 47 var det vi är på nu. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Och jag som har talat, producent och tekniker, heter Ulf Gustafsson. Här eftersom kommer det sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.